Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi gjorde en lista över människor som vi då ansåg skulle kunna vara hans vänner. Och sen hade vi då en, det vi kallade för en fiendelista. Det var väl ganska lika fördelat, men på slutet så var det mer fiender än vänner.
Det var tillvägagångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst.
Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts.
Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot.
Varenda minut i en brottsutredning är ju väldigt, väldigt viktigt.
Det är en anlagd brand och personen i fråga som har livshotande skador. Det här är ju ett försök till mord.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mannen med halvt ansikte. Har man sett bilden på den 47-årige Esa Rano så glömmer man den inte. Han tittar stint rakt fram med det enda ögat han har kvar. Rakat huvud, skägg, stubb, svarta glasögon och så halva pannan som är borta. Istället är det bara en grop, likt en buckla i huvudet. Skadan fick han efter en yxattack 2008, en attack som var kulmen på en bitter grannfejd som pågått i åratal. Och 4 år efter den attacken dör Esa Rano. Han blir mördad i sitt eget hem. Men, skulle det visa sig, mordet hade inget med grannfejden att göra. Esa Rano var en man med många fiender. En man som var välkänd hos polisen.
Esa Rano, han var ju känd i mitt distrikt där jag jobbade under den här tiden. Och det var ju för att han hamnade i klammeri med oss med jämna mellanrum. Han var en som hade en approach att vara... Ja, men tuff och hamnade ofta i bråk med människor. Sen kom han ju också att flytta till Vojakkala där det också bodde en grannfamilj till honom som var... De var väldigt oense om varandras närvaro så att säga. Så att det var oerhört mycket bråk däremellan. Så att Esa Rano var väldigt känd för oss i mitt område.
Den vi hör är Lotta Daniels på polisen i Norrbotten. Det är hon som kommer att leda utredningen om mordet på Esa Rano. Han var alltså väl känd på bygden, men också i hela landet faktiskt. Grannfejden i den lilla byn Vojakkala har kallats den värsta någonsin i Sverige. Den hade pågått i många år innan Esa Rano flyttade till byn. I centrum stod en romsk familj som flyttade till byn 1986. I tv-program och tidningar beskrevs familjen som rena terrorfamiljen. Men det fanns också en annan bild. En bild av en familj som i åratal utsatts för systematisk förföljelse för att de var romer. Fejden eskalerade år från år och när Esa Rano flyttade in i ett hus han hyrde av en man som flytt byn blev allting ännu värre. 2005 inledde polisen 9 förundersökningar om brott, 4 mot familjen, 5 mot Esa Rano. Ingen av dem ledde till något åtal. 2008 hade Esa Rano lämnat huset och flyttat till en annan by, också den nära Haparanda. Han återvände en sista gång till Vojakkala för att hämta lite prylar och det var då den inträffade. Yxattacken som höll på att kosta honom livet för alltid förändrade hans utseende. Som genom ett under överlevde han attacken, men förlorade som sagt ena ögat och halva pannan. Fem personer från grannfamiljen dömdes till fängelse upp till 8 år för attacken. I sitt nya hus i byn Kärbäck samlade Esarano på exotiska djur, en kaiman, andra reptiler, spindlar och annat. Dessutom planerade han att köpa apor, men någon tog hans liv innan de planerna blev verkliga. Det är den 11 april 2012. Advokaten Marko Tuhkanen, som jag har haft nöje att jobba ihop med när jag gjorde Brottsplats Sverige för TV4, var på väg till sin klient som var just Esarano. Han hade försökt få tag på honom i ett par dagar nu. De hade en viktig sak att gå igenom. Det var inte likt Rano att missa ett möte med advokaten. Så här berättar Lotta Daniels.
Det fick jag veta då den 12. Och det var så att vi har den ordningen då att jag jobbade då som lokal förundersökningsledare. Så att jag liksom jobbar dagtid och skötte om ärenden som kom in då till mitt område. Det var då Östra Norrbotten. Och där ingick då bland annat Haparanda. Och det här hände på kvällen där det liksom uppmärksammades. Och dagen efter när jag kommer, då får jag en överlämning av han som hade jobbat som jourförundersökningsledare. Och han berättade då att patrullen hade fått åka till den här bostaden där Esarano då bodde i. Och där hade man då påträffat honom avliden.
Mm. Och kroppen var kraftigt förruttnad.
Ja, det var ju så att Esaranos ombud blev ju då kallad, eller han hade ju försökt ha ett möte med Esarano. Han skulle ju få ut pengar ifrån Brottsoffermyndigheten med anledning av de här yxhändelsen som hade då skett många år innan. Och när det här ombudet inte fick tag i honom så var han in till polisstationen vid 2-tiden då den 11:e, och då uppmärksammade han oss om att ja, men det var någonting konstigt, han fick inte tag i Esa. Då bad han att åka till bostaden för att titta liksom hur det såg ut där, och man upprättade en anmälan om försvunnen person. Men när ombudet kommer till bostaden så känner han då en kraftig doft inifrån och dörren är öppen, så att han väljer att inte gå in där. Vilket gör att polispatrullen åker till platsen, och väl där på platsen så anträffar man då Esa i sin säng liggandes, och han är väldigt kraftigt förruttnad. Och det är ju då i samband med det som man tar dit en läkare som konstaterar dödsfallet och även då liksom hjälper oss med att liksom göra första bedömningen huruvida det här kan vara ett brott bakom eller inte.
Nej, ingen trodde i det här läget att Esarano utsatts för ett brott. Och ingen visste heller att dödsfallet skulle leda till en utredning präglad av överraskningar. Ingen kunde heller förutse alla vändningar den utredningen skulle ta. För 2 veckor efter att kroppen hittats kommer svaret från den rättsmedicinska undersökningen. Och det är ett svar Lotta Daniels inte vill ha.
Då i alla fall så ringer rättsläkaren till mig strax vid lunch, och det är då den 24 april, och då berättar hon att man har påträffat en kula i huvudet på Esarano. Och det här gjorde ju att jag, det var absolut inte det jag ville höra. Jag ville absolut inte få höra ett sånt konstaterande, för det blev ju genast att jag började liksom tänka tillbaka. Det var inte nog med att han då var kraftigt förruttnad när vi hittade honom. Det hade dessutom då löpt på ytterligare 14 dagar, vilket försvårar vårt arbete såklart.
På vilket sätt försvårar det ert arbete?
Ja, men bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts, människor kan ju, ja, rent krasst ha tagit sig till månen på den här tiden, så att mycket, varenda minut i en brottsutredning är ju väldigt, väldigt viktig.
Man brukar säga att de första 48 timmarna efter ett mord är avgörande i en utredning. Spåren är färska, ingen har trampat runt på brottsplatsen, vittnens minnen är fräscha, mördaren har inte hunnit långt och ingen hinner förstöra bevis. För varje dygn som går efter det minskar möjligheten att lösa fallet. Här fanns inga 48 timmar. Här fanns ett 2 veckors hål, över 300 timmar som förflutit då ingenting gjorts för att säkra några som helst spår. Så för Lotta Daniels och hennes team handlar det om att börja från noll. Och istället för att utgå från insamlade tekniska spår, vittnesuppgifter och allt annat som inte fanns, fick man ta det man faktiskt hade, nämligen Essa Rano själv. Vem kunde ha motiv att döda honom, mannen som höll på att bli mördad redan 4 år tidigare? Hade saken någonting med grannfejden att göra? Så här berättar Lotta Daniels.
Vi gjorde ju ganska omedelbart, så gjorde vi en... efter jag hade beställt tekniker till platsen och efter jag hade liksom gjort allt det här som man gör normalt sett i ett grovt brott, så samlade vi oss allihopa på stationen och de som jobbade där tillsammans med mig hade ju ganska god kännedom, precis som du tidigare nämnde om Essa Rano. Så vi gjorde en lista över människor som vi då ansåg skulle kunna vara hans vänner, som då vi kunde räkna utifrån tidigare berättelser och utifrån hur han umgicks med människor. Och sen hade vi då det vi kallade för en fiendelista, där vi då satte upp människor som kunde vara potentiella, tänkbara människor som skulle kunna ha gjort det här. Och där satte vi ju alla möjliga människor, även sådana som kanske rent inte kunde göra det här brottet, men alla som vi nu bedömde som fiende satte vi på den här listan.
Hur lång blev den här fiendelistan?
Ja, från början var den inte jättelång. Den var väl ganska lika fördelat. Men på slutet så var det mer fiender än vänner. Så det flyttades över folk från vänlistan till fiendelistan.
En lista över fiender som bara blev längre och längre, en ganska omständlig utredningsväg. Men i det här läget lyckades utredarna faktiskt ändå få fram ett litet tekniskt spår genom att via telemaster spåra mobiltelefoner som befunnit sig i området fick man några intressanta träffar. Det var flera personer som varit i närheten där vid tiden för mordet. Det behövde ju inte betyda att någon av dem var skyldig, men ändå värt att följa upp. Särskilt ett av namnen, en 23-åring vid namn Jerry, vars telefon varit i området. Men innan polisen ens hunnit kontakta honom händer något annat. Den första vändningen, överraskningen som kom att göra att allt gick mycket snabbare, att det inte behövde bli en utredning i månader famlades efter någon misstänkt. För mordet på Essa Rano blev naturligtvis väldigt uppmärksammat i pressen, och som alltid i sådana lägen leder det till att personer hör av sig till polisen. Personer som tror sig ha något att berätta som kan vara av intresse. Vilket inte alltid behöver vara. Men den här gången blev det jackpot när ortens guldhandlare ringde in.
2 dagar efter det hade kommit ut, för det här var ju det blev ju liksom en nyhetshändelse i Haparanda såklart, att man hade påträffat Essa Rano avliden. Så att då skrev man i media om det här, och då var det en guldhandlare som såg några smycken på något foto på Essa Rano, och som man kände igen, att det här smycken hade man ju köpt in cirka 2 veckor tidigare. Och det gjorde det sammantaget då med telefonhistorik och berättelser, så kom det ytterligare vittnesuppgifter. Det gjorde att vi fick ett tydligare och tydligare spår som ledde då till den här misstänkte.
Och den som sålt Esaranos smycken en kort tid efter mordet visade sig vara samma unga man vars telefon spårats till brottsplatsen vid den tid då mordet utfördes. 23-åriga Jerry. En person som inte var känd av polisen tidigare och som inte dömts för några brott. Men nu stod han plötsligt högst upp på listan över misstänkta.
Ja, det vi fick fram under utredningen, det var att den här Jerry, det var en högst ordinär kille från Haparanda som han intresserade sig för djur. Han jobbade på en djuraffär, en djurbutik, och hade också intresse för ormar och spindlar och den typen av djur. Och Esarano hade då kommit i kontakt med den här Jerry i den här butiken. Då när Essa hade varit borta och framförallt när han har suttit frihetsberövad, så har Jerry hjälpt honom med att sköta om hans djur bland annat. Så då har Jerry åkt hem till Essa och skött om de här djuren och gett dem mat och så. Och det vi kunde få fram utifrån liksom våran utredning, det var att den här vänskapen, den var nog så påtvingad för Jerrys del. Han hade själv inte den stora önskan att vara vän med Esarano, men Essa var inte den som släppte, utan hade han önskemål om någonting så då såg han till att det blev så.
Jerry hade bevisligen varit nära brottsplatsen. Han hade dessutom plötsligt haft tillgång till Esaranos smycken och försökt sälja dem. För åklagaren var beslutet enkelt. Jerry greps och anhölls.
Han menade på att han hade såklart inte gjort någonting, utan han hade ju varit... Först hade han ju inte alls varit där. Han hade inte varit till Esarano överhuvudtaget. Men då när vi presenterade då att det fanns telefonuppkoppling där telefonen som han då brukade skulle ha varit på platsen i tiden för mordet, så medgav han ju att han hade ju faktiskt varit där. Han hade varit hjälpt han. Essa hade bestämt sig för att han skulle åka och köpa några apor i Helsingborg. Och det här skulle Jerry hjälpa honom med. Jerry skulle också hjälpa honom med att ställa i ordning då något rum med galler för fönstren och så att de här aporna skulle kunna vistas i det här rummet. Så att Jerry hade blivit hämtad av Esarano till hans bostad då för att ställa i ordning det här rummet och skulle också sova över där. Det var planen. Men Jerry han fortsatte ju att vidgå att han inte hade gjort någonting. Och då fanns ju då de här uppgifterna om de här smyckena. Och då förklarade han det att de här smyckena hade han fått som i någon form av pant. Och det var ju då en koppling till den här affären med aporna. Och då fanns det uppgifter ifrån familjen till Esarano som menade på att det skulle Essa aldrig lämna ifrån sig. De här smyckena betydde oerhört mycket för honom. Så att den uppgiften var inte riktigt vattentät. Sen så hade han även, det kom då något vittnesmål om att han hade blivit hämtad på natten ifrån Essas bostad, natten mellan den 8 och 9.
Okej, det fanns mycket som talade emot Jerry, men bevisningen var inte blytung. Bara för att han hade smyckena gjorde det honom inte automatiskt till en mördare. Då hände det igen. Vändningen polisen precis just då behöver, det är en 24-årig man som har intressanta saker att berätta.
Ja, 24-åringen han var inne på station i ett annat ärende. Det var också en människa som är känd hos oss och han var in på förhör i ett ärende där han själv var misstänkt. Och då berättade han att han hade uppgifter som han kunde liksom delge sig till oss gällande det här mordet på Esarano. Och efter lite trugande med honom så berättade han då att han hade fått förevisat en bild utav en kille som då heter Jerry. Och den här Jerry skulle ha visat den här bilden på en man med en skottskada i bakhuvudet, och den här mannen skulle då också vara Esarano. Jari skulle ha sagt att nu kan han inte skada någon mer. Och han hade också berättat var han hade vapnet för den här händelsen och att det var han själv som hade gjort det. Han hade beskrivit också hur han hade gått till vägen när han hade smugit sin på Essa när han låg och sov i sängen och hur han hade satt vapnet i bakhuvudet på han och avfyrat vapnet.
Problemet var att bilderna var raderade och teknikerna i Norrbotten hade inte tekniken att återskapa dem. Men det hade polisens nationella forensiska avdelning i Linköping.
Ja, det var ju ett litet bestyr. I första undersökningen så fanns inte de här bilderna. Men i och med att vi hade två stycken av varandra oberoende vittnen som har beskrivit en bild där man har blivit förevisad ifrån den här telefonen och beskriver båda två identiskt hur den här bilden ska se ut, så lät vi skicka ner den här telefonen till Stockholm, till nationella operativa avdelningen, och de hjälpte oss då med att göra en ytterligare tumning på den här. Då hittade man bilder, och det var liksom små minnesbilder blir det liksom. Det blir som små avtryck i telefonen, för bilderna här var ju då såklart raderade. Och de bilderna kunde inte vi, våra tekniker, få fram, men det var liksom i det här minnet som man då kunde få fram de här bilderna. Och de bilderna gjorde ju då att det blev än mer klart över att det var Jerry som hade gjort det.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nu var bevisläget betydligt mer besvärande för Jerry. Bilder på det skjutna offret i sin mobiltelefon. Och värre skulle det bli. För ytterligare ett vittne trädde fram. Ett vittne som berättade att han varit med och hämtat Jerry från mordplatsen strax efter att mordet skett och kört honom därifrån. Men precis just då, när allting pekar åt samma håll, uppstår ett problem. Ett problem som hotade omkullkasta allt. För hela polisens teori om vad som hänt utgick ifrån att mordet skedde den 9 april 2012. Då dyker ytterligare ett vittne upp. En granne som med sina uppgifter ställer till det.
Det som blev riktigt, riktigt besvärligt för oss, det var nämligen så att det var en granne till Essa Rano som berättade att han hade haft besök av Essa Rano och att han skulle haft det här besöket den 9. Men det vi kunde få fram, det var ju att det här brottet, alltså han skulle ha blivit avlidit då natten mellan 8 och 9. Så den 9 kan han omöjligt ha varit och hälsat på hos någon. Men den här grannen var alldeles säker på att det var den 9, och även hans dotter var säker. Och de band upp då den här minnesbilden utifrån saker som de brukade göra. Så det vart väldigt komplicerat. Vi fick utreda det där väldigt, väldigt mycket. Men det slutade med i alla fall att vi kunde konstatera att det var alldeles riktigt att Essa hade varit dit. Men han hade sannolikt varit där den 8 och inte den 9. Men minnesbilden för grannen var inte helt korrekt. I och med att vi då hade så mycket annat som styrkte då att det här brottet skulle ha skett mellan 8 och 9, så kunde man lämna det utan avseende.
Det visade sig att mannen med all sannolikhet hade fel. Essa Rano var hos honom den 8 april och mördades alltså dagen efter. Rättegången närmar sig. Från ett utredningsläge som såg minst sagt besvärligt ut gick det överraskande snabbt. Från en lista med bara eventuella fiender till en lista med vad som såg ut som tunga bevis.
Det ser ju väldigt gott ut. Vi har de här telefonhistoriken, vi har de här vittnesmålarna, vi har även påträffat vapen om än inte pipan, men man kunde konstatera att den här hylsan som påträffades i Essas bostad, den kommer ifrån det här vapnet som påträffas utifrån slagstiftet. Och vi hade då även då de här vittnesberättelserna, vi hade den här guldförsäljningen. Så jag tyckte att läget var väldigt gott.
Det blev en minst sagt stökig rättegång med mordhot och bombhot som gjorde att den fick skjutas upp. Men det som överraskade mest, det var 24-åringen. Ett mycket viktigt vittne. Han som var den första att berätta om Jerrys bilder på den döde Esarano. Han vars uppgifter haft en avgörande betydelse. En risk med vittnen i rättegångar är att de tar tillbaka sina uppgifter. Av olika skäl kanske de inte vill vara inblandade längre, kanske de är eller i alla fall känner sig hotade eller helt andra orsaker. Men det 24-åringen gjorde i domstolen gick betydligt längre än så. När han sitter där gör han något helt oväntat. Han tar på sig hela skulden. Han säger att det var han som sköt Esarano, att det är han som är mördaren, inte Jerry.
Då kommer ju då det här vittnet, den här som då kallas för 24-åringen. Han ska ju då berätta hur han då får den här bilden förevisad för sig vid ett lunchbesök på en lokal restaurang. Och då säger han plötsligt att det är han som har gjort det här. Han tar på sig det här mordet. Och vid den här rättegången så är han inte heller, han är påverkad utav någonting, den här 24-åringen. Men det gör ju i alla fall att berätten kan liksom inte gå vidare i det här. Man anser ju då naturligtvis att det är ju inte ställt utom allt rimligt tvivel att det är Jerry, och det skulle ju då om möjligt kunna vara den här 24-åringen.
För domstolen finns bara en sak att göra. Där och då friades Jerry. Men den friheten skulle inte bli långvarig. 24-åringens erkännande gick ganska snabbt att punktera.
Det vi inte hade gjort, för vi hade ju utrett den här 24-åringen väldigt väl. Men det vi inte hade gjort, det var att vi inte hade hört hans alibin utifrån att han inte hade varit på plats. Det visade sig sen att han för tiden vid det här mordet så befann han sig i Göteborgstrakten.
Men när du fick höra det här, vad tänkte du då?
Nej, då kände jag bara att det inte är möjligt. Och jag pratade med åklagaren Mikael Lundqvist och vi kom fram till att det vi behövde göra, för det som då, det vi kunde se då var liksom kvar att täppa igen i hål i utredningen, det var ju det här med utsagorna, alltså alibina för den här 24-åringen. Vilket vi då gjorde. Och det var inte speciellt många förhör vi behövde göra. Så hade vi lyckats täppa igen de hålen.
Men varför tog han på sig gärningen?
Ja, men sannolikt så var det väl så att han hade blivit medlem i någon klubb, någon motorcykelklubb, men någon form av klubb, något gäng skulle han bli upptagen i. Och jag tror att det började värma sig under fötterna på honom, att han ville ju då inte vara en golare, för någonstans så insåg han ju att hans vittnesmål tillsammans med det andra vittnesmålet som vi hade, det var ju någonstans det som hade ändå burit den här utredningen väldigt långt. Så att nu ville han ju då liksom påskina att han inte var någon golare och kanske lite häftig i alla fall. Så att det är våran teori.
Det blev en ny rättegång nu i hovrätten. Och den här gången var det slut på överraskningar, plötsliga vändningar och bombhot. Den här gången gick det som Lotta Daniels förutspått. Jerry befanns skyldig till att ha mördat Esarano och dömdes till 15 års fängelse. Fallet stängt, mordet uppklarat. Men spåren kommer att finnas kvar, menar Lotta Daniels.
Jag tänker att det är oerhört tragiskt. Det är tragiskt för Jerry. Det var ju en ung man. Han hade ju liksom hela livet framför sig. Och nu har han ju, fått sitta i statens förvar under många, många år. Tragiskt för hans familj. Och det är någonting som jag har upplevt under många av våra grova utredningar. Att det blir just det här intresset för själva händelsen. Och det blir, ja, man tycker att det är så otroligt intressant. Men man glömmer bort att de här människorna har ju familjer. De har ju vänner runt sig som tycker om dem. Jag menar, de har barn och de har kanske mammor i livet eller papper i livet eller syskon eller annat som finns där och som har en helt annan bild av de som är inblandade. Så att de målas ju upp, jag menar i det här fallet så målas ju Esso upp som en väldigt grotesk människa och ja, men även Jerry får ju en sån bild och det gör ju liksom att alla runt om far ju väldigt illa. Så det är väl någonting jag har tänkt på.
Från början såg det alltså ut som om utredningen skulle bli väldigt svår. 2 veckors försening, en man med många fiender och många andra svårigheter. Men i själva verket gick det snabbt. Ovanligt snabbt.
Det är som jag sa, det var ju mycket som hade kunnat förstöras. Det var ju mycket som hade kunnat ställa till det för oss. Men vi hade, även om det skulle kännas väldigt skönt att säga att allting hängde på att vi var så vansinnigt proffsiga, så hade vi ju en hel del tur också. Men det ska man ju ha.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.